I tidningen Dagen så kom det ut en artikel som handlade lite om tusenårsriket. Det var 2009, en kristen tidning, och det står så här. Att Jesus kommer tillbaka är de flesta kristna överens om. Men frågan om när kan få många svar, före eller efter tusenårsriket. Om man dessutom frågar vad som är poängen med ett rike som varar i tusen år, kan man lätt bli både förvirrad och uppgiven av de olika tolkningarna. Kanske har du försökt att sätta dig in lite grann i det här ämnet och du känner att det här var otroligt komplicerat och invecklat och det finns en massa olika spekulationer och teorier om det här. Och hur vet man vem som har rätt och vad som stämmer? Nu, det hade varit omöjligt för oss att ta reda på det om det inte vore så att vi läser själva vad Bibeln säger. Och jag tror att om vi följer den här principen som vi försöker göra i den här intensivkursen, att vi låter skriften tolka sig själv, så kan vi komma fram till en korrekt förståelse även av det här ämnet. Eftersom Gud har uppenbarat det i skriften, så är det viktigt, tror jag, för oss att studera det, åtminstone så långt som det är uppenbarat. Jag tror inte att man behöver vara en teolog eller högt intelligent eller utbildad för att kunna förstå Bibeln. I psalm 119 och vers 130 så står det så här: när dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Det här är ett löfte som jag tycker om att ta fasta på. När dina ord öppnas, det är psalm 119 och vers 130. När dina ord öppnas, ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Jag är glad att det står så, för att många av oss, vi är bara lekmän. Vi är bara enkla personer. Men enkla personer kan få förstånd ifrån skriften. Enkla personer kan förstå vad Bibeln säger. Så med den grunden, så låt oss dyka in i det här ämnet och titta på frågan om de tusen åren eller det tusenåriga riket. Ingenstans i Bibeln så nämns ordet tusenårsrike. Hur många visste det? Finns ingenstans, om du söker i Bibeln på ett sånt sökningsprogram på datorn eller slår upp det i en konkordans, så står det ingenstans ordet tusenårsrike i Bibeln. Kanske kommer som en chock till vissa, men så är det. Däremot så finns det en tanke och ett koncept om att de rättfärdiga ska regera under en tidsperiod på tusen år i Uppenbarelseboken kapitel 20. Och det är det kapitlet jag skulle vilja att vi studerade idag. Vi kommer dyka djupt in i det här ämnet. Och i Uppenbarelseboken 20, vers 6, så finner vi den här versen. Salig och helig är den som har del i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden inte någon makt, utan de ska vara Guds och Kristi präster och regera med honom i tusen år. Så här har vi den här tanken om att vissa personer, de ska få regera med Kristus i tusen år. Och vilka är det då som ska regera med Kristus i tusen år? Om vi bara tittar på den här texten, vad står det? Det står att de som har del i den första uppståndelsen, eller hur? Så om du och jag är del i den första uppståndelsen, det betyder att då får vi regera med Kristus i tusen år. Eller hur? Men om det finns en första uppståndelse, vad måste det också finnas? Det måste finnas en andra, eller hur? Det finns ingen idé att prata om en första uppståndelse om det bara finns en enda uppståndelse. Så det måste finnas fler än en uppståndelse, enligt Bibeln. Och det var precis det som Jesus undervisade om i Johannes kapitel 5, vers 28-29, till exempel. Men han sa: Förvåna er inte över detta, ty den stund kommer då hur många? Alla som är i gravarna ska höra hans röst och gå ut ur dem. De som har gjort gott ska uppstå till liv och de som har gjort ont ska uppstå till dom. Så hur många uppståndelser har vi här? Vi har en uppståndelse till liv och sen har vi en uppståndelse till dom. Vi har åtminstone två stycken uppståndelser. Salig och helig är den som har del i vilken då? Den första uppståndelsen läste vi. Den första uppståndelsen är den som där de uppstår till liv. Den andra uppståndelsen vill man inte vara en del utav, för de uppstår till dom. Hänger vi med så långt? Vi kan titta på en annan text, Apostlagärningarna 24:15. Jag har samma hopp till Gud som dem, att både rättfärdiga och orättfärdiga ska uppstå en gång. Så hur många kommer uppstå? Kommer de ogudaktiga att uppstå? Ja, helt klart kommer de att göra det. Varenda människa kommer vi någon gång att uppstå. Vi tittade på vad Bibeln sa om döden igår. Och vi tittade på att människan kommer inte direkt till himmel eller helvete vid dödsögonblicket, utan de ligger i graven och sover dödens sömn ända tills uppståndelsens dag. Och då kommer inte bara de rättfärdiga att uppstå, men också de orättfärdiga kommer att uppstå en dag. Och de ena till liv, de andra till dom. När sker den första uppståndelsen? Ja, vi var ganska klara med det när vi pratade om Jesus återkomst. I första Thessalonikerbrevet 4:16 så står det: ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen, och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Så vem uppstår först? Det är de rättfärdiga, eller hur? Och det sker vid Jesu återkomst. Hej, är vi klara med det? De är saliga, heliga. De ska få regera med Kristus i 1000 år. Så hur många önskar att vara del i den första uppståndelsen om ni skulle dö? Jag önskar att vara del av den också. Det är den som sker när Jesus kommer tillbaka. Den första uppståndelsen nämns också i Uppenbarelseboken 20 och vers 4. Och där står det så här: jag såg troner och de som satte sig på den fick rätt att döma. Och jag såg själarna av dem som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord. De som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. Förresten, det här märket på pannan eller handen, det kommer vi prata om på fredag, så missa inte det. Vad handlar det om för någonting? Vi ska inte gå in på det ikväll, men på fredag så ska vi prata om det. De fick liv igen. Men lägg märke till de här personerna. De har dött, en martyrdöd. Och det står att de fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år. Så här har vi den första uppståndelsen. Och den sker när då? När Jesus kommer tillbaka. Och Jesus har inte kommit tillbaka ännu, utan vi väntar på att han ska komma tillbaka på himmelens moln. Varenda öga ska se honom. Han kommer med änglarna och hela deras makt. Han kommer med ett högt basunljud. Och de döda uppstår till liv. Hur är det med de andra då? Om vi läser vidare i Uppenbarelseboken 20. Först stod det i Uppenbarelseboken 24 att de fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år. Det var den första uppståndelsen. Sen står det de andra döda. Nu, vilka är de andra döda? Det måste vara de orättfärdiga, eller hur? För både de rättfärdiga och de orättfärdiga skulle uppstå. Så de andra döda, de som inte är med i den första uppståndelsen, ja, det måste handla om de ogudaktiga. När det uppstår de då? De andra döda fick inte liv förrän de 1000 åren hade gått. Så vi har 1000 år. Vi har först den första uppståndelsen. Och därefter så har vi en tidsperiod på 1000 år. Och efter de 1000 åren så har vi den andra uppståndelsen. Hänger vi med så långt? Det är ganska enkelt. Och vad händer då? Om vi går tillbaka till början här då. Det här sker då vid Jesu återkomst. Så från Jesu återkomst så dröjer det 1000 år innan den andra uppståndelsen äger rum. Och vad händer då under den här, när Jesus kommer tillbaka? Jag vill läsa att när han kommer tillbaka så står det att därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem, med alltså de döda som uppstått, de rättfärdiga som uppstått, för att möta Herren var då? I rymden, och så ska vi alltid vara hos Herren. När Jesus kommer tillbaka så kommer han inte för att stanna på jorden. Utan Jesus kommer tillbaka för att ta med sitt folk och åka tillbaka till den plats som han har förberett. I Johannes evangeliet 14, vers 2-3 så står det: jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig för att ni ska vara där jag är. Tänk, vad gör Jesus nu i himlen? Ja, han förbereder en plats åt oss. Nu, vad är det för mening med att han sitter och förbereder en plats åt oss där i himlen och sen kommer han tillbaka till jorden och så stannar han här? Låter inte logiskt, eller hur? Varför skulle han komma hit och vara här på jorden och säga: ja, jag byggde en plats åt er där i himlen, men nu får den stå öde? Nej, det är inte meningen. Meningen är att han förbereder den här platsen i himlen och sen kommer han tillbaka. Han tar sitt folk med sig och de möter honom i rymden och de åker upp dit någonstans långt bortom Orion eller var det nu än är som himlen ligger. Tänk er vilken resa. Och där får de vara med Herren för alltid, i den plats som han har förberett för dem. Det här himmelska hoppet är någonting som vi alla kan ta del utav. Om vi är med i den första uppståndelsen så kommer vi att få möta Herren i rymden. Vi kommer att få lyftas upp och vi kommer att få åka genom rymden till den plats som Jesus har förberett för oss. Vi skulle kunna prata ganska mycket om det också. Hur ser den här platsen ut? Det står en hel del om det i Bibeln. Om ni läser Uppenbarelseboken 21 så står det en beskrivning om den stad som Gud har förberett för sitt folk. Vi ska inte gå in på det just nu. Men vi har också dragit slutsatsen att när Jesus kommer tillbaka så kommer de ogudaktiga att gå under. För dem så är Herrens härlighet som en förtärande eld. Andra Thessalonikerbrevet 1 säger så här: Det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och de som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Och dessa ska bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. Det finns några som kommer att gå under och bli straffade. Och det är de som har förkastat det här erbjudandet som Gud vill ge alla människor. Jesus, han kom och han dog i människornas ställe. Han gav sitt liv för varje människa. Och utan att förtjäna det så kan vi få del av det här. Genom att bara ta emot det. Genom att bara acceptera det. Det är inget som är för svårt för någon. Vem som helst kan göra det. Och därför är de personerna utan ursäkt som har förkastat det här och sagt att jag vill sköta mig själv, jag vill inte ha dig inblandad i mitt liv, Gud. Han vill hjälpa, han vill frälsa, men tyvärr, de som förkastar det här, det finns inget annat som Gud kan göra. Herrens dag kommer, gruvlig och med förgrymmelse och med vredesglöd för att göra jorden till en ödemark och utrota syndarna som bor där, står det i Jesaja 13 och vers 9. I Uppenbarelseboken kapitel 6 så beskrivs den här händelsen och man ser hur de ogudaktiga reagerar när de får se Jesus komma tillbaka på himmelens skyar. Uppenbarelseboken 6 och vers 14. Här beskrivs händelsen där Jesus kommer tillbaka. Himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop. Och alla berg och öar flyttades från sina platser. Uppenbarelseboken 6, vers 15. Och jordens kungar, stormännen och befälhavarna, de rika och mäktiga, och alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergens klippor. Och de sade till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för lammets vrede. Deras vrede stora dag har kommit, och vem kan då bestå? Ser ni här, de ser Jesus komma på molnen, de ser lammet som är en bilden på Jesus. Och vad säger de? De går till bergen, de säger fall över oss, dölj oss för honom. Vi kan inte klara av att se den här härligheten ifrån Gud. De känner skulden som, och skammen och allt det här. Och de vill gömma sig ifrån honom. Hur många av er brukar vara rädda för ett lamm? Om ni ser ett lamm i skogen, blir ni livrädda och springer? Lamm är ju söta och fina, eller hur? Men här fruktar de för lammets vrede. Vilken paradox, eller hur? Varför är man rädd för Jesus? Ja, för hans renhet är för dem som en förtärande eld, står det i Bibeln. Lukas 17:29-30. Den dag då Lot gick ut från Sodom lät Gud eld och svavel regna från himlen och gjorde slut på dem alla. På samma sätt ska det vara den dag då människosonen uppenbarar sig. I Jeremia kapitel 25 så står det om resultatet utav det här. Fast innan vi går dit så skulle jag bara vilja läsa Andra Thessalonikerbrevet 2. Andra Thessalonikerbrevet 2 och 8. Där står det så här. Bara för att vi ska se och förstå den här det här som har hänt. Andra Thessalonikerbrevet 2, vers 8. Sedan skall den laglöse träda fram. Han som Herren Jesus ska döda med sin munsanda och förgöra med glansen vid sin ankomst. Den strålglansen som vi pratade om när Jesus kommer tillbaka med hela härligheten. Den strålglansen klarar inte syndare av. Och därför så kommer de att gå under. Jeremia kapitel 25 beskriver jordens tillstånd här då. Jeremia 25 och vers 30. Det står allt detta skall du profetera för dem och säga till dem. Herren ryter från höjden. Han höjer sin röst från sin heliga boning. Han ryter högt över sitt land och höjer skörderop som en vintrampare över jordens alla invånare. Larmet hörs till jordens ända, för Herren går till rätta med hedna folken. Han ska döma allt kött, de ogudaktiga överlämnar han åt svärdet. Så säger Herren Sebaot, se en ofärd går ut från folk till folk. En väldig storm stiger upp från jordens yttersta ända. De som blir slagna av Herren på den dagen ska ligga från jordens ena ända till den andra. Man ska inte hålla dödsklagan efter dem, inte samla upp och begrava dem, utan de ska bli gödsel på marken. En mycket sorglig situation. Men varenda människa som inte har lagt sin tillit till Jesus kommer att gå under vid den här tiden. Så om vi sammanfattar det här om de tusen åren där vi har lärt oss hittills. Du har de rättfärdiga och de orättfärdiga. Och de rättfärdiga döda. Och sen har du de orättfärdiga som också har dött. Där har vi fyra stycken grupper. Och vi kan ställa oss frågan, vad händer med de här när Jesus kommer tillbaka? Jo, när Jesus kommer tillbaka så skiljer han fåren från getterna. Som det står i Matteus 25. Vi har läst om den första uppståndelsen, eller hur? Och då kommer de rättfärdiga att döda, att uppstå. Och de rättfärdiga levande kommer tillsammans med de orättfärdiga, eller förlåt, de rättfärdiga döda att föras upp till himlen tillsammans med Jesus. Och vad händer sen med de ogudaktiga levande? De ogudaktiga levande kommer att dö. Och vad händer med de ogudaktiga döda? Ja, de förblir döda. Och hur länge förblir de döda? Jo, de förblir döda under 1000 år som vi såg. Och sen efter de 1000 åren så skulle de uppstå. Eller hur? Är vi på samma sida? Okej. Vad händer då under de 1000 åren? Fråga, hur många människor är kvar på jorden under de 1000 åren? Alla de rättfärdiga har förts till himlen, eller hur? Alla de orättfärdiga har gått under. Hur många människor finns det kvar? Det finns inga människor kvar. Jesaja 20 beskriver den här händelsen. Jorden blir öde och tom igen. Jesaja kapitel 20. 4, förlåt. Jag har skrivit fel referens. Jesaja 24 ska det vara. Jesaja 24, vers 1-3. Det står, se Herren tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta och skingrar dess invånare. Det går prästen som folket, husbonden som tjänaren, husmoden som tjänarinnan, säljaren som köparen, låntagaren som långivaren, den skuldsatta som borgensmannen. Jorden blir helt ödelagd och fullständigt utplundrad, för Herren har talat detta ord. Kommer det en tid när jorden är totalt ödelagd? Där det inte finns någon människa? Ja, det kommer det. Nu än så länge, sen skapelsen, så har det inte funnits en sån tid, men det kommer en tid. Och det är under de 1000 åren som det här får sin uppfyllelse. Titta i Jeremia kapitel 4. Där beskrivs det här också. Efter Jesaja så kommer Jeremia. Kommer ni till Hesekiel, har ni kommit för långt? Jeremia kapitel 4. Jeremia 4, vers 23-27. Jeremia får en syn och han säger, jag såg på jorden och den var öde och tom. Upp mot himlen och där fanns inget ljus. De av er som har läst Bibeln, vad låter det här lite grann som? Känner ni igen det från någon annan text i Bibeln? I första Mosebok, vad står det där? Jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Och Gud sa, var det ljus? Det blev ljus. Det var alltså inget ljus där förut. Och här så verkar det som om jorden har kommit tillbaka till samma tillstånd igen. Jag såg på jorden, den var öde och tom. Upp mot himlen, där fanns inget ljus. Jag såg på bergen och de bävade och alla höjder vacklade. Jag såg mig om och där fanns hur många? Det fanns ingen människa, står det. Himlens alla fåglar hade flytt. Jag såg mig om och det bördiga landet var en öken. Alla dess städer var ödelagda inför Herrens ansikte för hans brinnande vrede. För så säger Herren, hela landet ska bli en ödemark, men jag ska inte göra slut på det helt. Det här är inte slutet. Helt. Det kommer en ny, någonting mer som kommer att hända. Men under 1000 år så ska jorden ligga öde och fullständigt ödelagd. I Uppenbarelseboken 20 beskrivs den här tidsperioden som att Satan är bunden på den här jorden. Uppenbarelseboken 20, vers 1-3, så står det, jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Han grep draken, den gamle ormen som är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden och stängde och förseglade den över honom, för att han inte mer skulle förleda folken förrän de 1000 åren nått sitt slut. Därefter ska han släppas lös för en kort tid. Så Satan blir bunden under de här 1000 åren. Han har ingen att bedra. Nu, vad är det som Satan tycker om mest utav allt att göra? Ja, han vill ju ha, som vi pratade om förut, han vill ha vår tillbedjan. Och han, för att få det här, så lurar han det till sig. Så att lura och bedra och de här sakerna, det är det som han lever på, om man får säga det så. Men under de här 1000 åren så kommer han inte att kunna göra det. Nu, det är intressant, det här ordet för avgrunden som nämns här, det är det grekiska ordet abyssos. Och när man översatte Gamla testamentet till grekiska så använde man just det här ordet för att beskriva det som det står om i första Mosebok 1 och 2. Att jorden var öde och tom och mörker var över djupet. Det ordet är precis samma ord, abyssos. Så ibland om vi tänker på en avgrund kanske vi tänker på någon stort hål i marken. Men faktum är, det här ger oss en bild av jordens tillstånd innan skapelsen. Som vi såg att Jeremia hade sett. Så det är här på den här jorden som Satan är bunden. Och han kan inte bedra någon, varför inte? Jo, för alla de rättfärdiga är i himlen och alla de ogudaktiga är döda. Han är bunden av en kedja av omständigheter. Han får gå runt här och under 1000 år får han tänka över allt det som hans uppror har lett till. Och sen ska han släppas lös en kort tid. Vi kommer senare till vad som händer då. Men Uppenbarelseboken säger att de rättfärdiga är i himlen under de här 1000 åren. Vad gör de där i himlen? Ja, om vi tittar i Uppenbarelseboken 20, vers 4 så står det att jag såg troner och de som satt på dem fick rätt att döma. De fick rätt att döma. Vad sa Jesus i bergspredikan? Sa han att vi skulle döma? Är det något vi ska ägna oss åt? Nej, han säger döm inte så blir ni inte dömda. Så vi har inte rätt nu att gå och döma människor. Varför inte? Ja, för vi kan inte läsa människors hjärtan, eller hur? Jag kan inte säga ja, du är förlorad eller du är räddad. Vem är jag att säga det? Jag vet inte vad som försiggår i ditt hjärta, vilka tankar du har. Jag kan aldrig göra en rättvis bedömning. För jag vet inte vad som motiverade den handlingen som du gjorde. Kanske gjorde du det i god tro. Att du försökte följa det ljus du hade efter bästa förmåga. Jag kan inte döma det. Men det kommer en dag när vi får rätt att döma. Och det är under de 1000 åren. Varför då? Titta i första Korinthierbrevet kapitel 4. Första Korinthierbrevet kapitel 4. Ni får ursäkta att jag inte har alla texterna här på skärmen. Om det är någon som önskar låna en bibel så kan ni gärna räcka upp en hand så ska våra värdar, kan de låna er en bibel om ni önskar att hänga med. Första Korinthierbrevet kapitel 4. Och vers 5. Det står där. Fäll därför ingen dom i förtid innan Herren kommer. Han ska kasta ljus över det som är dolt i mörkret och avslöja alla hjärtans avsikter. Och då ska var och en få sitt beröm av Gud. Så här står det. Fäll ingen dom i förtid förrän när då? Förrän Herren kommer. För en Jesu återkomst. Då när vi får rätt att döma. Då när de rättfärdiga uppstår. Vi förs till himlen. Då har vi rätt att döma. Varför? Jo, för att Gud kommer att uppenbara det som är dolt. Och avslöja alla hjärtans avsikter. Vet ni när ni kommer till himlen? Vilket jag hoppas att ni alla gör. När vi kommer dit. Så kommer det vara 3 stycken överraskningar. Som vi har. Den första överraskningen är att vi själva är där. Amen. För vi är frälsta endast genom nåd. Och vi känner vårt hjärta. Och vi vet att om vi är där så är det bara på grund av Guds nåd. Amen. Den andra överraskningen är att personer som du absolut inte trodde skulle vara där, de är där. Jag tänker på, det ska bli väldigt komiskt att se när Stefanus får träffa Paulus. Paulus som hade brett ut sin mantel där, eller vaktat mantlarna för de som hade stenat Stefanus. Och Stefanus hade sett honom. En av dem som dödade honom. Och sen när Stefanus vaknar upp på uppståndelsens morgon och så kommer han dit till himlen, så märker han, vänta nu här, Paulus? Inte han, han som förföljde de kristna, han som dödade kristna höger och vänster. Hur i all sin dag kom han upp hit? Han kommer ha frågor. Och Gud kommer få öppna himmelens böcker och Gud kommer visa. Titta här på Paulus hjärtans avsikter. Han blev omvänd. Det här och det här hände. De här sakerna förändrades i hans liv. Vad skulle du säga? Har han rätt att komma? Och jag tror inte att någon kommer att säga då att när de läser allt det där, att de kommer kunna se att nej, men Gud, du hade nog fel i din bedömning. Det kommer inte hända. Gud är fullständigt rättvis. Men han vill visa den här rättvisan för oss. Han säger, titta, döm själva. Se om jag har gjort ett rätt beslut. Och vi kommer säga, som det står i Uppenbarelseboken, sanna och rättfärdiga är dina domar. Vem kommer vi... Ja, förlåt. Den tredje överraskningen är kanske mer sorglig. Det är att personer som vi trodde skulle vara där är inte där. Ja, personerna som vi trodde hade ett sånt bra, fromt liv. De gick i kyrkan hela varenda vecka. Ja, de visade upp en riktigt god sida. Hur i all sin dar kan det vara så att den här personen inte är där? Och sorgligt nog så måste Gud öppna himmelens böcker och visa de dolda synderna som den här personen hade. De dolda tankarna, motiven som låg bakom de här sakerna. Kanske att de ville bara visa upp sin fromhet. Men det var inte någonting som var genuint. Vad det än kan vara så kommer Gud att visa de här sakerna och vi kommer att få svar. Jag tycker det är en otroligt vacker bild utav Gud. Tänk att han tillåter det här. Första Korinthierbrevet 6, vers 2-3. Vet ni inte att de heliga ska döma vilka då? Världen. Om nu världen ska dömas av er, duger ni då inte till att döma i de minsta mål? Vet ni inte att vi ska döma änglar? Ska ni då inte kunna döma i vardagliga ting? Vad är det för änglar vi ska döma? Jag tror att det måste handla om de fallna änglarna som vi pratade om i ett av våra möten. Som Lucifer bedrog. En tredjedel av himmelens änglar. Och vi kommer få förstå varför de gjorde som de gjorde. Och vi kommer att kunna döma även dem. Så det är vad vi kommer göra under de här 1000 åren i himlen. Jorden är öde och tom. Och de rättfärdiga dömer i himlen. Vad händer efter de 1000 åren? Låt oss gå till Uppenbarelseboken 20 igen. Uppenbarelseboken 20. Och vers 7. Och när de 1000 åren har nått sitt slut ska Satan släppas ut ur sitt fängelse. Och han ska gå ut för att förleda folken vid jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden. Deras antal är som havets sand. När de 1000 åren har nått sitt slut så släpps Satan ut ur sitt fängelse. Hur gör han det då? Hur kommer han ut? Jo, för de orättfärdiga uppstår, eller hur? Efter de 1000 åren så uppstår de orättfärdiga. Vad händer då? Ja, då har Satan en massa personer att bedra. Plötsligt så är han lössläppt och han går ut, och vad gör han? Han gör precis samma sak som han gjorde innan. Han går ut och bedrar folken ännu en gång. Han har inte ångrat sig på något sätt. Och han samlar dem till striden. Vad är det här för en strid? Ja, i Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 2 så ser vi att det är någonting fantastiskt som händer. Jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner från himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och jag hörde en stark röst från tronen: se, nu står Guds boning bland människorna. Han ska bo hos dem, de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Den heliga staden, den nya Jerusalem, där de rättfärdiga var i himlen, det kommer ner på jorden. Och Gud etablerar den här heliga staden på jorden efter de 1000 åren. Och vad händer då? Hur vet vi det? Titta i vers 9 i Uppenbarelseboken 20. Det står att de, alltså de orättfärdiga, drog upp över hela jordens vidd och omringade de heligas läger och den älskade staden. De samlas där och de omringar den här heliga staden som har kommit ner ifrån himlen. Och vad händer då? Om vi tittar i Uppenbarelseboken 20. Förlåt, Uppenbarelseboken 22 och vers 14-15 så beskrivs just den här stunden, tror jag. Saliga är de som tvättar sina kläder så att de får rätt till livets träd och får komma in genom portarna till staden. Men utanför är hundarna och okkultisterna, de sexuellt omoraliska och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögnen och ägnar sig åt den. Varenda människa som någonsin har levt på jorden lever nu precis samtidigt. De ogudaktiga är som sanden i havet, står det. De omringar staden för att inta den. Men de rättfärdiga är innanför portarna. De är innanför stadens portar. Och nu kommer den slutliga striden. Den sista striden som någonsin kommer att utkämpas i mänsklighetens universums historia. Det här är den slutliga domens dag. De ogudaktiga har uppstått till dom. I Uppenbarelseboken 20 och vers 12 så står det att himmelens böcker öppnas. Eller vers 11 står det att en stor vit tron, och honom som satt på den såg Johannes. För hans ansikte flydde jord och himmel, och det fanns ingen plats för dem. Jag såg de döda, stora och små, stå inför tronen, och böcker öppnades. Ännu en bok öppnades, livets bok, och de döda dömdes efter sina gärningar, efter det som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och dödsriket gav igen de döda som fanns i dem. Var och en dömdes efter sina gärningar. Här har du den andra uppståndelsen där de uppstår och sedan så döms de efter sina gärningar. Himmelens böcker öppnas. Varje person behöver själv förstå varför de blir döms. Vet ni, Gud vill till och med att de ogudaktiga ska erkänna att det här är en rättvis dom innan domen faller. I Romarbrevet 14 så står det om att alla, att vi alla ska stå inför Guds domstol. Och det är just nu, eller i den här, efter de 1000 åren rättare sagt, som det inträffar. Romarbrevet kapitel 14. Och vers 10. Varför dömer du då din broder? Eller varför föraktar du din broder? Vi ska alla stå inför Guds domstol. Det står skrivet: så sant jag lever, säger Herren, för mig ska varje knä böjas och varje tunga prisa Gud. Alltså ska var och en av oss avlägga räkenskap inför Gud. Ni kan titta i Filipperbrevet 2 också. Där står det om samma händelse. Varenda människa kommer vid ett tillfälle att knäböja inför Gud, att bekänna att Gud är rättvis. Och det sker just vid den här händelsen när alla är levande samtidigt. Domen uppenbaras. Och vad händer därefter? Uppenbarelseboken 20 och vers 9 säger att men eld kom ner från himlen och förtärde dem. Eld kom ner från himlen och förtärde dem. I vers 14 så står det döden och dödsriket kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön. Vi ska prata om helvetet nu, de sista minuterna här. Och jag vill bara säga det rakt ut här. Det här är helvetet. Det är här som de ogudaktiga straffas. Först efter de 1000 åren så sa Jesus att de ska uppstå till dom. De blir dömda och sedan så faller domen och det är elden som förtär dem. Den andra döden, den död som det inte finns en uppståndelse från. Vad, om man har en andra död, vad betyder det att man har haft då? Man måste ha haft en första död först, eller hur? Så den andra döden är den slutgiltiga döden och den finns det ingen uppståndelse från. Vad säger Bibeln om det här helvetet? Ibland när vi tänker på ordet helvete så får vi massa olika idéer. I medeltiden så hade man fantasifulla bilder av helvetet som har levt kvar tyvärr i många sinnen. Om någon halvget med olika horn och klövar som har gafflar som de grillar folk med i grytor eller massa konstiga saker som inte alls finns i Bibeln. Ingenting sådant, det är bara fantasifulla Disney-bilder som folk har hittat på. Vad händer? Ja, bara för att sammanfatta det här då. De rättfärdiga kommer ner i slutet av de 1000 åren. Och de ogudaktiga försöker inta den nya Jerusalem. Och då så kommer ondskan att förgöras för alltid. Och därefter så kommer evigheten. Men vi kommer in på det. Låt oss prata om helvetet. När äger det rum? Var äger det rum? Hur länge kommer det att brinna? De sakerna vill jag titta på. Och sen varför också. Och vi ska försöka hinna med det. Vi har redan svarat på de flesta frågorna här. När? Det är helt enkelt efter de 1000 åren. Det är då som det äger rum. Andra Petrus brevet 3:7 säger de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Vissa har den tanken om att det redan nu finns något helvete någonstans som brinner, någon underjordisk håla där människor grillas. Det här är inte alls bibliskt. Ingenstans så står det att det nu finns något helvete där människor brinner, utan det är först senare, de är sparade till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Jesus sa att för varje onyttigt ord som en människa säger så ska de stå till svars på den yttersta dagen. Den yttersta dagen. Det är efter de 1000 åren som de ogudaktiga får sitt straff. Vi ser också var de ogudaktiga får sitt straff här. Det står de himlar och den jord som nu finns är sparade åt elden då de ogudaktiga ska dömas. Så äger helvetet rum i någon annan dimension? Äger helvetet rum i någon underjordisk håla nere under jorden? Nej, den himmel och den jord som nu finns är sparade åt elden. Det är här på jorden som helvetets eld kommer att brinna. Ordspråksboken 11:31, om den rättfärdige får sin lön på jorden, hur mycket mer då den ogudaktige och syndaren? Så det är på jorden som de får sitt straff. Hänger ni med? Så då har vi svarat på frågan var. För det första när och sen andra var. Och vi såg ju det också i uppenbarelseboken. 20. Det stod att de drog upp över hela jordens vidd. Och sen föll eld ner från himlen och förtärde dem. Låt oss titta på frågan om hur länge. Det finns en tanke om evig pina som kristna tycker inte, oftast inte om att prata om. Och det är en lära som är ganska så motbjudande för oss att tänka på. Och det är att helvetet på något sätt skulle vara en pina som fortsätter så länge Gud existerar. Jag vill läsa bara lite grann om vad några teologer, de hör inte alls till mitt samfund, men evangelikalska teologer som har kommit fram till en viss slutsats. Här är Clark Pinnock, han skriver om helvetet så här: låt mig redan från början säga att jag anser att begreppet om helvetet som oändlig pina till kropp och sinne är en skandalös doktrin, ett teologiskt och moraliskt illdåd, en dålig lära från traditionen som behöver ändras. Hur kan kristna möjligen framställa en gudom av sådan grymhet och hämndlystnad, vars metoder innefattar att tillfoga evig tortyr på hans skapelser? Hur syndiga de än kan ha varit, säkerligen är en gud som skulle göra en sådan sak mer lik Satan än Gud, åtminstone enligt alla allmänna moraliska normer och enligt evangeliet självt. Man kan tro att den här personen inte tror på Bibeln, men det gör han. Den här personen kunde inte finna något stöd för den läran i Bibeln. Och bara tänk på själva tanken. Tänk, du har syndat i 40 år, eller låt säga 70 år, eller hur länge du nu lever. Även om du har gjort de mest grymma sakerna, vad är det i jämförelse med evig tortyr? Tanken är väldigt orättvis på många sätt. Och någon säger, men synden är så fruktansvärd, så Gud måste göra det. Som om Guds hat för synden skulle göra att han förevigar den. Är det det som är poängen med det här? Titta på John Stott, han kallas för den evangelikalismens fader. Han säger så här om helvetet: känslomässigt tycker jag att begreppet om evig medveten pina är oacceptabel och förstår inte hur människor kan leva med den utan att antingen bränna bort sina känslor eller duka under för påfrestningen. Men våra känslor är en fluktuerande, opålitlig vägvisare till sanningen och får inte upphöjas till den högsta auktoriteten för att avgöra den. Som en hängiven evangelisk kristen måste min fråga vara och är inte vad säger mig i mitt hjärta utan vad säger Guds ord. Jag tycker om John Stotts inställning. Han menar att ja, emotionellt så kan han inte alls hålla med om det här. Och jag delar John Stotts övertygelse om det här. Det är en lära som målar Gud. Jag menar, vilken bild ger det utav Gud? En fruktansvärd och grym, hämndlysten varelse. Men vi måste låta ordet svara. Vi måste låta ordet tala och berätta vad säger Bibeln om det här ämnet. Och Bibeln är väldigt klar på den här frågan faktiskt. Malaki kapitel 4 vers 1 säger så här: se, dagen kommer, den brinner som en ugn. Då ska alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen som kommer ska bränna upp dem, säger Herren Sebaot. Den ska lämna kvar varken rot eller kvist. Roten är Satan, kvistarna är hans efterföljare. Syftet med helvetet är att förgöra synden för gott, inte för evigaren. Vers 3: ni ska trampa ner de ogudaktiga, ty de ska vara som stoft under era fötter på den dag då jag utför mitt verk, säger Herren Sebaot. Jag tror att det finns goda nyheter om helvetet. Syftet med helvetet är att förinta synden och de som har anslutit sig till den. Vet ni, Gud vill inte att någon ska behöva gå under. Han vill att alla ska bli frälsta. Men om vi håller fast, man kan tänka det som bränsle. Om jag håller fast vid den här synden. Och så kommer en eld. Som kommer att tända eld på det här bränslet. Så kommer jag att stryka med samtidigt. Vet ni, Gud älskar syndare. Men han hatar synd. Och Gud, han vill rädda syndaren. Men det problemet som han har. Vet ni att Gud har ett problem? Gud har ett problem. Hans problem är att det som han älskar mest utav allt är sammanknutet med det som han hatar mest utav allt. Han älskar människorna, men han hatar synden. Och vad ska Gud göra? Jo, frälsningsplanen, vad den handlar om, är att Gud vill skilja på synden och syndaren. Han vill skapa fiendskap i vårt hjärta till synd. Och på det här sättet kan han skilja synden från syndaren så att han kan förgöra synden utan att behöva förgöra syndaren. Det är vad frälsningsplanen handlar om. Och det sker genom omvändelsen och de här sakerna som vi har pratat om. Men de som inte gör det, de kommer att gå under med det här. Psalm 37, vers 10. Låt mig bara visa några texter om vad Bibeln säger om det här ämnet. Ännu en liten tid och den ogudaktige finns sig mer. När du ser efter hans plats är han borta. Men den ogudaktige ska gå förlorad. De ogudaktiga ska gå förlorade. Herrens fiender försvinner som ängarnas prakt. De försvinner som rök. Jag sökte efter honom, säger psalmisten, men fann honom inte. Det kommer en tid när den ogudaktiga inte mer finns. Obadja 1:6. De ska dricka, de ska svälja, de ska bli som om de aldrig varit till. Det kommer en tid när den ogudaktige inte mer existerar. Hebreerbrevet 10. Vad med Nya testamentet? Någon säger det där var ju bara Gamla testamentet. Men titta i Nya testamentet då. Om vi syndar med vett och vilja, sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld som ska vara då. Uppsluka motståndarna. Vad händer om det uppslukas? Det finns inte mer, eller hur? Bibeln är tydlig. Nya testamentet är tydligt. Syndens lön är vad då? Döden. Den andra döden. Det är inte evigt liv i plåga. Evigt liv är en gåva från Gud. Vi pratade om, vet ni, den här tanken om evig pina grundar sig på läran om själens odödlighet. För vad händer om du stoppar en odödlig sak i en eld? Ja, du har evig pina, eller hur? Men vad såg vi från Bibeln igår? Det var inte någon biblisk lära om själens odödlighet. Utan det var en romersk lära, som Martin Luther uttryckte det. Från en av de romerska dekretalernas sophög. Det här var inte något, en biblisk lära. Bibeln säger, den själ som syndar ska dö, Hesekiel 18:4. Den människans själ är inte odödlig. Så om vi inte har den här grekiska läran i våra tankar, då förstår vi det här. Syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Antingen har vi evigt liv eller så har vi evig död. Det är de alternativen i slutändan. Visst, det kommer en straff. Det kommer en eld som brinner. Det kommer vara tandagnissel och gråt. Men det kommer vara en begränsad period. Det kommer att motsvara brottet. Det är definitionen av rättvisa, eller hur? Att straffet motsvarar brottet. Talar inte Bibeln om evig eld? Jo, det gör den. Sodom och Gomorra, hur många känner till den berättelsen? Sodom och Gomorra förtärdes enligt Bibeln med evig eld. Men evig eld, men Sodom och Gomorra brinner inte idag, eller hur? Brinner inte idag. Så hur kan en evig eld betyder inte en eld som aldrig kommer att slockna, utan det handlar om en eld som har eviga konsekvenser. För vad händer med Sodom och Gomorra? Petrus brevet, andra Petrus brevet 2:6. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till undergång. Han lade dem i aska och gav så ett exempel på vad som skulle hända de ogudaktiga. Så vad kommer hända de ogudaktiga? De kommer bli till aska, eller hur? hinner inte gå in på de här olika sakerna, men låt oss titta på en sista text som jag vill lyfta fram här. I Uppenbarelseboken 21 så står det att jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit och havet fanns inte mer. Döden skall inte finnas mer och ingen gråt, ingen sorg, ingen gråt och ingen plåga, ty det som förr var är borta. Ser ni att det kommer en tid när den här jorden, där helvetet skulle äga rum, det kommer inte mer att finnas. Och på den nya jorden så kommer det inte vara någon underjordisk håla där det är massa plåga som pågår. Tänk, vilket paradis skulle det vara att bo på? Att sitta där och sen så kan man titta ner på de ogudaktiga som plågas i all oändlighet. Skulle du vilja vara där och se dina släktingar som plågas i all evighet? Och så njuter du av härligheten. Alltså, tänk, konceptet är helt absurt. Jag tror inte att Bibeln lär det här. Till och med Satan kommer en dag att förintas och bli till aska. Hesekiel 28, minns ni när vi tittade på den där texten om den beskyddande keruben? Det här är precis samma text och det står: därför lät jag en eld gå ut ifrån dig och den förtärde dig. Jag gjorde dig till vad då? Till aska på marken inför alla som såg dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du skall inte mer finnas till. Kommer den tid när Satan inte mer finns till? Enligt Bibeln så kommer det. Och om det kommer en tid när Satan inte mer finns till, varför skulle då syndare brinna för evigt? Bibeln är tydlig. Syndens lön är döden, inte evigt liv i plåga. Varför? Sista saken som jag vill nämna här. Så sant jag lever, säger Herren, Herren, jag glädjer mig inte åt den ogudaktige stöd. Istället vill jag att den ogudaktige vänder om från sin väg och får leva. Vänd om från era onda vägar. Inte vill ni väl dö. I Bibeln så beskrivs det som ett förunderligt arbete det här. Gud vill inte förgöra syndaren. Han vädjar till dem. Det var en gång en familj som, eller det var i djungeln. Och de fångade apor. De jagade apor. Sättet som de jagade apor på, det var att de tog en kokosnöt och de borrade ett hål i den. Och sen inuti den här kokosnöten så la de någonting som aporna tyckte om. Och så spikade de fast det här i ett träd, den här kokosnöten. Och aporna, de kom och de tittade noga. Och när de såg att det inte var någon annan i närheten så såg de den här saken in i kokosnöten. Och de sträckte in sin hand. Och hålet var precis så stort att de kunde få in sin hand där. Och så fick de tag i den här saken som de ville ha. Men nu var det enda problemet att nu, så länge de höll fast i den här saken, så kunde de inte få ut sin hand. Och jägarna, de kom tillbaka och slog ihjäl de här aporna. Aporna var livrädda, de försökte springa men de kunde inte. Varför? Allt de behövde göra för att bli fria var att släppa taget om den här saken och sen så smita ut i friheten. Men det gjorde de inte, utan de ville envist hålla fast vid det. Och för mig så är det här en bild på mänskligheten. Hur många av oss håller fast vid den där synden? Vi tänker, ja men jag måste ju ha den. Det är ju så bra. Ja men jag inser att nu kommer domens dag. Men det här grejen är ju så viktig för mig. Och vi är villiga att offra våra eviga liv för en liten sak i kokosnöten. Är det värt det, kära vän? Är det värt det? Eller ska vi låta frälsningsplanen fungera i våra liv? Ska vi låta Gud förvandla oss? Ska vi överlämna hela vårt liv till honom? Alla våra synder till honom? Då kommer han att förvandla oss. Han kommer att rena oss. Vi kan inte klara av det här i vår egen kraft. Vänta inte tills du blir god nog innan du kommer till Jesus. Kom till honom precis som du är. Han kommer att förvandla dig. Han kommer att ge dig det här nya hjärtat, om du vågar släppa taget om synden. Du behöver inte tro att du ska bli god nog, men vad du gör är att du släpper den och du ger den till honom. Och han kommer att ge dig det nya hjärtat. Hur många önskar att säga idag, vill jag släppa det här till Gud? Vad än det är för någonting, kanske är det någonting specifikt som Gud talar till dig om. Och du skulle vilja säga, Herre, jag vill släppa taget om den här synden. Jag vill släppa taget om just den här saken som du talar till mig om. Finns det någon här som skulle vilja säga, jag vill göra det? Kanske du inte känner det, men om det är någonting som du vill, så lyft upp din hand och visa det för Gud. Herre, vi lyfter våra händer för att vi vill släppa taget om de synderna i våra liv som vi har hållit fast vid för länge. De avgudar i våra liv. Vi vill överlämna dem till dig och vi ber att du ska ta bort dem. Förlåt oss, rena oss, gör oss rättfärdiga så att vi inte behöver ha någonting att frukta när du kommer tillbaka. I Jesu namn jag ber. Amen.